Oops.
You're gonna feel that vibe, I promise y'all.
We're good. Thanks for having
me. We good. We good.
Oh, he's thrown out of bounds. They were on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Ja, mina damasker och hermeliner, vi säger varmt välkomna till denna succépodd som heter vadå? Gnistan Olsson.
Gnistan och Sheriffen heter den.
Och idag har vi finfrämmande i studion, självaste Martin Rolinski. Välkommen broder.
Nej men tack, kul att vara här och få snacka med bägge två den här gången.
Jävligt kul att ha dig här. Och
ja, verkligen.
Det folk kanske inte vet när de bara hör Martin Rolinski och så här, jag känner igen namnet. Du är ju sångare till vardags i bland annat då Bodies Without Organs, kända som BVO.
Precis, så att vi höll ju på för 40-11 år sedan och så har vi tog vi en paus. Har hållit på med lite startups och lite annat efter det. Och sen en liten kort tid tillbaka så är man tillbaka till musiken. Håller på med din kollega Tess Merkel.
Mm-hmm.
Så vi har startat igång med en grej som heter BVO vs. Alcazar.
All right.
Som vi är ute och giggar med. Och ska faktiskt ta en liten premiär i Gällivare.
Nice.
Deras Pride. Och så ska jag ut och gigga. Och sen är det kanske lite grejer på gång med BVO också till hösten.
Faktiskt. Alltså med Alexander Bard och hela gänget?
Vi säger inte mer än så. Jag får inte säga mer för då måste jag ta livet av dig. Men Tess och jag har fantastiskt roligt just nu. Vi har faktiskt otroligt kul på scenen. Det är ju så sjukt roligt att få blanda Alcazar med BVO. Både liksom repertoaren och sjunga tillsammans med henne. Så att vi har riktigt, riktigt skoj. Och vi peppade upp det här avsnittet faktiskt också på Star. Jag sprang på henne precis och snackade lite. Så att...
ah, coolt! Mm. Fan Olsson, hörde du där? Reklam i Star fick vi.
Ja, det är fantastiskt. Men hur svårt är det egentligen? Alltså man tänker så här, vi pratar ofta i den här podden om spelare som har varit borta ifrån spel kanske ett år eller så. Liksom en skada, så kommer de komma tillbaka på rätt sätt. Hur svårt är det att komma tillbaka till musiken om man ändå har haft ett ganska långt uppehåll?
Alltså det där är en väldigt bra fråga. För min del är det ju 10-15 år liksom. Men det... röstmässigt sett så skulle jag vilja säga att jag är bättre än vad jag någonsin har varit, har jag insett.
Okay. Och
det är ju någonting så här inom popmusiken och rockmusiken, om du lyssnar på många av de här rockgudarna, jag menar, de är 50-60 års åldern och sjunger bättre än någonsin. Så att röstmässigt sett så tror jag att man absolut håller. Sen så har jag råkat tappa en 18-19 kilo sen ett tag tillbaka, så jag är bättre form än någonsin, så att det känns sjukt roligt att vara tillbaka. Det känns som att man har kommit hem på något sätt.
Och jag som ser han live i studion, jag kan konstatera att han är bara sken och ben.
Han ville ju locka mig med massa socker här förut. Jag bara, nej det går bra för mig. Och då såg han lite skamset. Nej, jag ska inte.
Vi käkar alltid donuts Rolinski innan avsnitt, det vet du. Det är så gammalt.
Ja, men onyttigt ser jag fram emot att käka när det är Super Bowl. Då jävlar, då ska alla de här amerikanska liksom, onyttigheterna fram. Det är en fet cheat day.
Ja, det låter
men kör du något party när det är Super Bowl, eller vill du hellre sitta och kolla själv, eller hur ser det liksom kvällen, natten ut för din del?
Alltså i normala fall när jag kollar på NFL så tycker jag det är ganska gött att kolla på DAZN och bara komma förbi all reklam. Men ju Super Bowl är ju lite skillnad. Där vill du se reklamen, där vill du ha hela känslan. Så att ju mera party och fest är runt omkring, desto bättre. Så stor bildskärm som det bara går, högt ljud och skön stämning.
Kul. Och du är välkommen Martin om du vill. Vi ska ju ner på O'Leary's 12 och kika Super Bowl, några här från jobbet. Och när jag säger några så är vi väl mellan 12 och 15 pers typ.
Åh jävlar, ja men det låter ju
ett
givet.
Skönt gäng,
ja.
Så det är bara haka på om du får feeling.
Ja men jag har några NFL-fanatiker jag också här, så att vi möts upp.
Ja.
Den är självklar.
Dunders.
Fan, vad snyggt.
Du Olsson.
Själv kommer sitta i källan själv.
Ja, man kan inte få allt. Men du får ta ton nu Olsson, för du får bestämma lite vart du vill börja någonstans.
Ja, men vi kan väl börja med den första matchen egentligen som var. Alltså laget som jag på förhand kände väl kanske minst ville ha i Super Bowl, mest för att de slog ut mitt lag Green Bay Packers. Men de körde ju över Washington Commanders, alltså Philadelphia Eagles. Vad har ni att säga om den matchen? Alltså mer än att Saquon Barkley show fortsätter så som den har varit hela säsongen.
Alltså först och främst så kan man väl säga att mer fel i en tippning än vad du hade är svårt att få.
Ja, absolut.
Nej, men för mig så är det ju verkligen så här. Eagles har ju smugit upp mer och mer under hela säsongen, och jag har sen innan slutspelet börjat känt att jag tror fasiken mer på Eagles än på Lions till och med, därför att tittar du på pappret så är det ju typ, ja men det är ju hela NFLs bästa lag. De har ju, liksom AJ Brown, sjukt underskattad wide receiver som enligt många är kanske bäst i NFL. Du har Saquon Barkley, du har en O-line och D-line som är sjukt bra, du har bra coaching, alltså det är över hela, alltså Achilleshärden är faktiskt typ quarterbacken i förhållande till hur bra laget är. Så att för mig så känns det på något sätt som att där exploderar de och går lite in som favoriter in i Super Bowl trots att de möter Kansas, men matchen i sig tycker jag handlar liksom om att det var klassskillnad hela vägen igenom. Jaden Daniels gjorde vad han kunde för att försöka hålla matchen igång, men det gick ju bara inte. De hade inget running game överhuvudtaget, Washington.
Nej, och mycket försvaret var ju också ganska depleted kan man väl säga, just med tanke på touchdownen som de gav till Saquon Barkley. Och även i den här matchen så kom ju AJ Brown in på ett sätt som vi inte hade fått se i slutspelet heller under de två första matcherna mot Green Bay och Los Angeles Rams. Och de måste ju fortsätta nyttja honom på samma sätt som de gjorde i den här matchen nu mot Kansas City Chiefs också.
Jag håller med.
Sen är det ju det här med deras klassiska tush-push också som har blivit liksom viral. Det går inte att stoppa. Det har skett liksom en gång i hela slutspelet att de inte har tagit de här, om de behöver ta en yard på fjärde eller göra en touchdown. Det går inte att stoppa dem. De har ju liksom ett vapen till där. Plus att de har, precis som Martin säger, att de har ju väldigt bra i varje lagdel. Även om visst, Jalen Hurts är kanske den svagaste i quarterbacken. Men han är ändå topp 10 i ligan. Och han är också, när Saquon Barkley inte har dagen, att han kan liksom lassa upp norr om 150 rushing yards, då kan ju också Hurts springa med bollen, vilket gör att du inte vet vem som springer med bollen. Exakt. Vilket också gör att det blir svårare för försvaret. Så att det är ett ganska komplett lag. Kruxet för deras del tror jag är att folk har inte snackat om dem, så man har liksom inte tänkt på dem som det här topplaget. Men tittar man på deras försvar så har de liksom snitt under säsongen bara släppt till 17 poäng varje match. Och släpper man bara in 17, det är så här, ja, vi gör två touchdowns själva, vi sparkar in två field goal, då vinner du en match. Och det är väl nästan ett krav att man ska göra så pass många pinnar under en NFL-match. Så att man har ju mycket, man är ju mycket bättre än vad man liksom tänker.
Jag tycker att det är det som gör dem så farliga. Att man snackar så lite om dem. För 2 år sedan var de ju favoriter hela vägen. Och det är det som jag tycker gör dem så farliga i år.
Vad säger Olsson om Washington då?
Nej, men alltså Washington utspelar den här matchen. Och jag tycker Jaden Daniels, precis som Rolinski är inne på, gjorde allting de som han kunde för att försöka liksom ändå göra rätt. Men fumbles, lite som vi såg med Los Angeles Rams veckan innan, kanske inte samma resultat av att det just ledde till mycket poäng i den här matchen. Och att fjärde kvarten var verkligen en quarter som var Philadelphia show. Men det känns som att Washington Commanders försökte allt de kunde, men försvaret, i och med att de inte hade någon möjlighet att stoppa Saquon Barkley, så försvann mycket deras chanser till att kunna försvara sig rätt emot ett lag som Philadelphia Eagles. Så det öppnade upp både passningsspelet i och med att AJ Brown då faktiskt hade en bra match nu för första gången i slutspelet, men också att Saquon Barkley och Jalen Hurts, så fort det var att passningsspelet kom igång så började de anpassa det efter passningsspelet, och då kändes det som att springspelet öppnades upp återigen. Så de jobbar liksom inte så mycket ut efter alltså en plan, utan de anpassade sig hela tiden, och den anpassningen gjorde egentligen att Philadelphia Eagles kunde ligga steget före hela matchen.
De försökte ju göra en sån här, de lyckades med en sån här när de skulle panta bollen där, att de ändå liksom gör ett spel. De försökte alla möjliga trick, men till syvende och sist så var det ju klassskillnad. Det var en sak jag tänkte på när det gällde Washington. Det var när de mötte Lions, så vann de ju en match som egentligen du hade två urhusla försvar.
Ja.
Och det jag tänkte på bara är att ja, men nu har ju Washington gått in och gjort så här många mål. Det kommer de ju aldrig lyckas göra mot Eagles. Det här kommer ju inte funka. Och det var ju den smällen de fick. Det var ju så himla tydligt, som Tom Brady sa också, som kommenterade matchen, just att från första liksom starten så märker du att det här blir en annan match för Jaden Daniels. Och det märktes från allra första driven.
Ja. Jag ligger mycket i det. Jag måste bara flika in innan vi glömmer bort det här. En coach som jag vet att framförallt Olsson älskar. Matt Eberflus, klar för Dallas Cowboys. Snabb kommentar. Succé eller pannkaka?
Men han är ju inte ens klar som head coach.
Nej, utan defensiv de koordinator, men ja. Ändå.
Precis, utan de anställer ju en intern förmåga som har blivit väldigt ifrågasatt just varför de tog honom som head coach. Jag tror det var deras tidigare offensiva koordinator under just den här säsongen i och med att Kellen Moore var där fjolåret. Och offensivt sett så har inte Dallas sett jättebra ut, så jag förstår kritiken. Och det är ju fortsatt liksom Jerry Jones show som pumpar åt fel håll med det här laget, tycker jag. De måste på något sätt få honom att sluta jobba som en GM och faktiskt anställa en GM istället som kan ta rätt beslut, för att det är inte längre America's team.
Nej, för jag tycker det är konstigt så här, när du ska vända en hel organisation som är så stor och så etablerad som Dallas Cowboys och så många som bryr sig om det laget, då tycker jag att du ska värva liksom både spelare och coacher som kommer från, alltså som har positiva grejer i alltså det förflutna. Nu är det så här, nu har de en skitsäsong, Eberflus och hans Chicago Bears en katastrofsäsong. Jag tycker det är en väldigt konstig värvning. Jag reagerade starkt när jag såg det, att så här, gå efter någon som ändå har någonting liksom där det går inte. I dur.
Men alltså, ska han bli head coach?
Nej, defensiv koordinator.
Men vem har de kvar han från, vad heter han som var i Green Bay innan som head coach?
Nej, vad heter han? Mike McCarthy fick ju dojan. Men däremot så plockar de in då Schottenheimer, som jag tror var deras offensiva koordinator under den här säsongen som var. Och det har ju blivit extremt ifrågasatt just varför han fick chansen istället för exempelvis Coach Prime, alltså Deion Sanders, som ändå har varit ganska framgångsrik när det kommer till college och hade också lyft ännu mer, alltså entusiasmen kring Dallas Cowboys som de faktiskt behöver nu när de också hade den säsongen som de hade. Så känns det som att de här valen som de nu gör under off-season och de valen som de gjorde även inför säsongen med att signa Saquon Barkley, inte plocka en spelare som signa Ezekiel Elliott istället för att plocka Saquon Barkley eller då Derrick Henry, är liksom, allting görs fel i den organisationen just nu, och allting grundas i att Jerry Jones börjar fan bli senil. Han fattar inte den här sporten längre.
Jag tror inte att Jerry Jones... Jag tror att Coach Prime hade tagit för mycket utrymme från Jerry Jones. Jag tror att det var så enkelt.
Ja, jag tror faktiskt du är rakt på det. Faktiskt. Och Jerry Jones, alltså jag menar, hela komplexet kring Dallas Cowboys och allting har ju han byggt upp. Så jag förstår att han vill fortsätta vara liksom ansiktet utåt. Men just nu så är det ju, alltså det är ju stil med liksom Donald Trump i saker han säger och saker han gör. Det är bara pinsamt liksom.
Ja, han är inte purung heller, Jerry Jones.
Nej,
ska gudarna veta. Vi lämnar Dallas Cowgirls då och studsar in på den andra, jag säger semifinal. Vad heter det på riktigt, Olsson?
Conference Championship-matchen.
Så heter det. och den var ju lite jämnare. Det var ju alltså, man får väl säga hela, eller senaste 10 årens bästa lag, Kansas City Chiefs hemma mot Buffalo i en match som var extremt underhållande och extremt jämn. Men som allt som oftast så slutade det med att Kansas City Chiefs vann på hemmaplan. Vi börjar med Martin, vad har du att säga om den matchen?
Jag tycker att en grej som man underskattar när vi börjar prata om de här lagen och liksom man börjar prata om spelarna, det är ju kanske förutom quarterbacken de viktigaste, och det är coacherna.
Mm.
Och jag skulle vilja säga att Kansas City Chiefs är det bäst coachade laget i NFL, plus att de har den bästa quarterbacken.
Ja.
Alltså Spagnuolo som defensive coach har ju lyckats egentligen ha en taktik som har funkat mot alla motståndare. Mm. Och det är det som har gjort att de har det bästa försvaret. Mm. Och så har du Andy Reid och Mahomes som är ett radarpar. Så att för mig är det just coachingen som väldigt mycket föll på. Olika beslut som var viktiga. Jag tycker inte Josh Allen gjorde en dålig match.
Nej, bara, absolut inte.
Det var bara liksom att de var tvungna att chansa lite mer. Och Kansas var så sjukt jäkla välcoachade genom hela matchen.
Mm. Jag är enig. Vad säger Olsson?
Nej, men alltså jag håller helt med. Jag tycker Kansas fick det ändå se tämligen enkelt ut mot ett Buffalo Bills som också levererade dem själva. Men det är liksom just coachingen som ser lite annorlunda ut. Och jag menar, Andy Reid har funnits med länge i ligan. Han har vunnit massa Super Bowls nu tillsammans med Kansas City Chiefs och är på gång liksom att ha chansen att vinna en tredje på tre år, vilket aldrig någonsin har hänt. Green Bay Packers är det enda laget som har vunnit tre raka mästerskap, men det var innan Super Bowl då, Super Bowl-eran som man säger. Men sen tycker jag det är snörpligt liksom för just de har ju möjligheten med liksom två stycken missade tre poäng, eller två poängs försök då efter de har gjort touchdown till att faktiskt kunna finnas kvar med i matchen. Men sen hade de också 3:33 kvar på klockan när de ändå hade bollen och möjligheten då att kunna avancera och faktiskt göra det som krävdes för att vinna matchen. Kansas var ju ganska kaxiga där också, för att i deras presskonferens efteråt så hade de ju begränsat tiden som alla spelare och coacher hade med media till 3:33. bara för att någonstans häckla lite Buffalo Bills.
Det visste jag, men inte, det var cool. Ja.
Men just Kansas, det är det bättre laget, och det finns ju en anledning till att de har vunnit två raka Super Bowls och varit där, vad är det nu, fyra gånger på fem år liksom. Däremellan så hade vi Cincinnati Bengals som åkte på plumpen mot Los Angeles Rams, så det är svårt att liksom ta någonting ifrån dem. De är för bra just nu.
Kan vi bara ta lite tid och bara beundra Mahomes här. Alltså han har ju varit med i laget i 7 års tid, kört som starter. Under de här 7 åren så har de alltså i alla år gått till AFC Championship Game.
Ja, det är galet.
Där de har förlorat den 2 gånger. Och resterande gånger så har de gått till Super Bowl alla andra gånger och förlorat en Super Bowl-matchen 1 gång. Resten har de vunnit. Alltså det är ju så sinnessjukt så det finns ju inte.
Mm. Och då tittar man också på omsättningen på spelare. Det är ju bara han egentligen och Travis Kelce som har varit konstanten. Annars varierar det ju.
Ja, vad heter han? Defensive-snubben också. Hjälp mig. Han,
Jones.
Tack.
Chris Jones.
Chris Jones, ja,
stämmer.
Också.
Och Andy Reid. Men annars är det ju liksom, annars är det ju stor spelaromsättning i det där laget. Och det Mahomes gör, det som verkligen visar hur bra quarterback han är, det är att trots att du blir av med spelare som Tyreek Hill, som liksom går därifrån till att visa att han faktiskt är en av de bästa i ligan. Det spelar ingen roll vem som kommer in där, utan han gör såna här som Worthy, vad svårt det är att säga, gör liksom honom till en ny Tyreek Hill. Ja. De hittar alltid de här nya pusselbitarna. Samma på running back när du får in Pacheco som kommer från egentligen ingenstans.
Mm. Och nu är Kareem Hunt bäst igen.
Ja,
liksom.
Det är häftigt vad Mahomes och Andy Reid gör med liksom alla nya spelare. Och att Kansas City det här året också har varit lite av ett annat lag. För att förut har du ändå kunnat se vissa matcher när de möter, vi tar valfritt skitlag. Vi säger Jacksonville Jaguars. Då vet du att då vinner Kansas City med 42-19 eller något i den stilen. Men nu har varje match varit jämn under hela året. Och det tror jag inte är för att Kansas City inte vill vinna stort, utan det tror jag är för att man är så trygg i sig själv att även om vi ligger under inför fjärde kvarten så kommer vi vinna. Vi behöver inte ta ut oss nu under säsongen och visa att vi är på riktigt genom att göra blowouts vecka ut och vecka in som Detroit till exempel har gjort, eller Washington i vissa fall. Utan man är så trygga i sig själv och sin spelidé och vet att spelar vi som vi ska så vinner vi matcherna så spelar vi Super Bowl. Och det är nu man ska växla upp. Nu är det liksom now or never.
Sen ska man ju komma ihåg vilken sinnessjuk otur de haft. Alltså Rashid Rice var ju deras första receiver. Han blev skadad bort resten av säsongen. Hollywood Brown skulle vara ett stort nyförvärv. Blev skadad det första som händer. Då hade de inte heller tagit in, vad heter han, DeAndre Hopkins. Nej, så att de hade ju ingenting på receiverhållet i princip. Och Travis Kelce var som han brukar vara under säsongen ganska dålig. Mm. Utan han bara spelar på, liksom när det är slutspel. Mm. Så att de lyckas ju trolla med knäna.
Ja. Det är häftigt.
Ja, det är klassiskt Kansas egentligen, känner jag. Och det är det som gör dem så jäkla farliga nu. Även fast Philadelphia Eagles är verkligen inne i liksom en bra period. Det känns som allting klickar på alla cylindrar. Så är ju också Kansas City Chiefs, precis som Sheriffen är inne på, ett annat lag i år. Där defensiven har varit mer av den avgörande faktorn än kanske offensiven. Och det gör dem egentligen ännu mer farliga i den här Super Bowl kontra tidigare år. För där tror jag att Kansas, med tanke på coachingen, kommer kunna stoppa en spelare som Saquon Barkley. De kommer ha bra schemes för att också kunna stoppa Jalen Hurts. Så det gör att Jalen Hurts kommer förmodligen sätta sig i en situation där han kommer behöva passa bollen betydligt mycket mer än vad de är bekväma med att han ska göra.
Mm. Jag tror inte Barkley kommer kunna få springa liksom 60-70 meter runs på samma sätt som han har gjort mot Kansas. Jag kan ha fel, men jag tror inte det. Jag tror att Spagnuolo är för förberedd för det.
Mm. Ja, jag tror också det, och det känns som under året så har de också mött mycket bra springspel som de har kunnat sätta stopp för. Och det är liksom, även i den här matchen nu så tycker jag liksom att det blev ju en annan Patrick Mahomes. Men man fick se nästan Patrick Mahomes som i Josh Allen-rollen. Där det var han som gjorde massa spring-touchdowns och inte Josh Allen. Och det är också liksom någonting som de växlar upp nu när det kommer till slutspelet. Och så offensiven känns som att den klickar på alla plan den behöver, och defensiven är fortsatt stark liksom, tillräckligt stark för att vinna matcher. Det gör dem så jäkla farliga i just den här Super Bowl-matchen. Och sen kommer de också spela med vitt, och jag tror 16 av de senaste 20 Super Bowl vinnarna har spelat i vitt.
Jaha, det var en intressant spaning. Okej, ja.
Statistik Olsson, ja. Ny karaktär.
Ja. På tal om stats, jag hörde en intressant stat som jag var helt chockerande om Patrick Mahomes. Och det är ju liksom när du har en avgörande drive. Det är fjärde kvarten, avgörande driven där du antingen ska göra en field goal eller om du ska göra en touchdown.
Mm.
Så har man liksom procentuellt hur ofta en quarterback lyckas med det. Och den som var bäst var ju Tom Brady som hade typ så här 60%.
Mm.
Vet du vad Patrick Mahomes har på det?
Jag tippar på typ
100%.
100%?
Han har aldrig misslyckats med en avgörande drive i fjärde kvarten.
Det är skapligt. Det är skapligt. Ska ni höra en annan grej om Patrick Mahomes? Hans nya smeknamn. Patrick Mahomeboy. 5+. Det hörde jag idag när jag lyssnade på Missing Curfew.
Halvkast får jag ändå säga.
Jag tycker det är asbra.
Men om man ska snacka lite skit om honom, det måste vi också göra, så är det ju att han har ju lärt sig hur man filmar.
Ja, så ja, in i helvete.
Ja, det har han.
Han utnyttjar spelreglerna. Det är det Kansas gör. De är ju som Patriots var liksom. De utnyttjar spelreglerna till max.
Mm.
Och det kan man ju kritisera om man vill, men
ja, alltså jag tycker det är rätt egentligen att göra. Finns det luckor och finns det hål, så ta de möjligheterna. Fram tills att alltså ligan säger liksom, nej, nu är det stopp för de här typen av spel, och nu ändrar vi lite hur exempelvis en springande quarterback kan slida och allting, då kommer fortsättningsvis alltså Patrick Mahomes och Kansas City Chiefs att utnyttja det tills då ligan gör några ändringar. Det blir en spännande match nästa vecka, helt klart.
Men är vi alla överens om att det är de två bästa lagen som möts?
Ja, det skulle jag säga. Minns jag inte om vi sa det i podden eller om vi sa det innan, men jag tycker väl kanske att Detroit har varit det bästa laget, men med tanke på hur många som har gått ner i deras försvar nu, så är ju de, i skrivande stund hade Detroit varit chanslösa oavsett situation här. Men just nu, två lag som jag tror kommer göra att det blir en rolig Super Bowl, också en jämn sådan. För att om vi liksom tittar på Saquon Barkley och vi tar Worthy till exempel väldigt speediga, spektakulära.
Yeah.
Sen har vi två jättebra försvar i båda lagen. Philadelphia statistiskt dunder. Kansas City Chiefs visar ju vecka efter vecka att när offensiven inte klickar, då ser vi till att vinna matcherna.
Tvingar du mig att välja så skulle jag välja Kansas, för jag tycker att de är mer klatsch när det väl gäller.
Ja, men det håller jag med om, absolut.
Ja, jag håller med.
Men bara Philadelphia, alltså deras, om man bara går på liksom tillåtna poäng så är de väldigt, väldigt bra i år. Och sen finns det här att Patrick Mahomes han älskar den stora scenen. Han lyfter sig alltid. Detsamma gäller liksom Travis Kelce. Sen tittar man på en spelare nu som DeAndre Hopkins som kan vara liksom en av ligans bästa. Och som du var inne på, Martin, tidigare, att Philadelphia har en väldigt bra wide receiver-core också. Med kanske framförallt AJ Brown som toppnamn, men också att det finns en bredd där.
Mm.
Så att liksom, man ser det på oddsen också, jag var inne och kikade nu innan. Då står alltså Philadelphia i 2-10, Kansas City Chiefs i 1-80. Så det är väldigt jämnt oddsmässigt här också. Och jag... det ska bli en väldigt, väldigt intressant Super Bowl. Men om jag frågar er så här, vi börjar med Olsson. Vad blir avgörande, tror du, i denna Super Bowl?
Alltså jag måste vara tråkig och säga turnovers. Jag tror det laget som har minst turnovers kommer vara det laget som vinner. För att de här lagen kommer, när de väl har bollen, vi kommer få se lite pans, hoppas jag, i den här matchen. Utan alltså det kommer verkligen vara långa drives. För att om det är någonting som båda lagen kan, så är att förlänga spelet och fortsätta en drive. Alltså fjärde två kommer inte alls vara några problem att gå för. Men det kommer få klockan att ticka, det kommer bli lite pans, och sen också just fixar de inga turnovers så kommer de vinna matchen. Har båda lagen noll eller har båda lagen en turnover vardera, då tror jag att det går ner liksom till just kyligheten i fjärde kvarten. Vem som vågar liksom ändå vara kylig och inte dras med egentligen av stundens hetta, skulle jag säga.
Och då väljer man väl säga
lite snabbt där. Ja, precis. Och där tycker jag det är verkligen sviktar mot Kansas. Men det som jag gillar med den här Super Bowlen, om jag bara får tillägga, är att jag tycker att båda lagen verkligen har förtjänat att komma till Super Bowl. För att det är inget av laget som har kommit dit på konstiga domslut, även fast det är många som liksom ofta klagar på Kansas City Chiefs, så tycker jag att domarna har inte liksom spelat roll i vem som nu har tagit sig dit, utan jag tycker båda lagen verkligen förtjänar att vara i en Super Bowl. Och det är inte alltid att man kan säga det. Många gånger så säger man liksom att fan, det borde varit det laget istället och det hade varit så mycket roligare. Men här så känns det verkligen, som Martin är inne på, just att de två bästa lagen lyckas ta sig dit, och det känns helt rätt.
Mm. Vad tror du, Martin, då? Vad kommer bli avgörande i den här matchen?
Så det låter tråkigt när jag säger det, men om man tänker så här, den Super Bowl-finalen som Mahomes förlorade mot Tampa Bay, det förlorade han ju i dikerna, det vill säga O-line versus D-line. Hur bra är respektive lag på att försvara sin quarterback?
Mm.
Och det tror jag kommer vara avgörande. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt hur mycket tid respektive quarterback kommer få.
Mm.
Får de jämlikt med tid, så är ju Mahomes den bättre quarterbacken, och det är otroligt viktigt. Så att kan Eagles D-line komma förbi och pressa Mahomes, då vinner Eagles. Om Eagles O-line lyckas hålla tätt, då kommer nog Kansas vinna, för att Patrick Mahomes, som han får tid, är så pass bra så att han kommer att avgöra matchen.
Mm. Och jag svarar mod på min egen fråga, och låt mig motivera. Mm. För så här är det. Det gäller framförallt i en sån här match att våga, och när man är en liten underdog som Philadelphia Eagles, att de har sin tush-push. Använd den även när det är liksom fjärde och två, fjärde och tre. Våga gå för det. Alltså även på egen planhalva. Riska. För att ni är så pass bra på just den där grejen. Och istället då för att ge tillbaka bollen och låta Patrick Mahomes göra poäng, antingen om det blir en trea genom en insparkad eller en sexa genom en touchdown. Våga hela tiden gå för det. För att är det någonting som kommer sätta griller i huvudet på ett lag, det är att, vad fan håller de på med? Så där ska man inte göra. Det är ungefär som, alltså ta en vanlig fotbollsmatch, ett lag som brukar spela med en forward, som helt plötsligt spelar med tre strikers, för att man visar att, gör man liksom fler poäng, fler mål än motståndarna, då vinner man. Och det tror jag är Philadelphias egentligen enda chans, inte en enda chans, men jag tror att det gäller liksom att, ja men även om det känns så här statistiskt att nej, nu är det 4-2 på egen 45 yards. Det är för riskabelt att gå för det. Nej, gå för det, för det är er enda chans att vinna den här matchen.
Det gjorde faktiskt Bills. Bills är ju det andra laget som har sin tush-push med sin enorma quarterback Josh Allen.
Mm.
Och de gjorde det jäkligt ofta att de spelade fjärde, alltså fourth and second eller något sånt där.
Ja.
Och det var ju det som höll dem kvar i matchen.
Ja.
Så att det håller jag med dig om. Det tror jag är liksom den nya aspekten som man ska ha i NFL. Och det gör ju faktiskt Kansas också, fast på ett annat sätt.
Ja, så är det absolut. Men jag tror att Kansas City har varit där så många gånger. De vet precis hur man ska göra. Dessutom vet de hur de ska vinna. Och då gäller det liksom att inte komma in som en underdog mentalt och liksom ge dem så här, att man blir lite harig och säger nej, vi spelar safe och sparkar tillbaka den, utan gör den ni är bra på, gå för det.
Jag måste säga jag måste bara hoppa in här lite snabbt. Jag måste säga en annan sak som jag tror fan kan bli avgörande i den här matchen. Deras kicker. Elliott har inte varit den bästa. Han har missat mycket extra poäng. Han har missat field goals. Harrison Butker känns som säkerheten själv ofta. Och den här säsongen, även fast han var lite skadad, med lite den här säsongens Tucker i Baltimore Ravens. Det känns som att har han väl fått möjligheten så sätter han skiten. Och det är inte samma sak med Elliott där i Philadelphia Eagles. Så mycket möjligt så kan det bli också ett avgörande på att ett missat field goal skett tidigare i matchen.
Jäkligt bra span, för att den här matchen kommer vara jämn.
Mm.
Så att det är de små detaljerna. Men vem tror ni har det mentala? Alltså, tror ni att... Jag bara känner att jag tror inte Kansas är så nervösa inför det här. De har vunnit två i rad. Om inte de vinner tre år i rad, visst, de gör inte historia, men jag tror att de går in ganska kaxigt in i detta. Alla har sagt att nej, men alltså, de är inte så bra i år och så vidare, och de älskar ju det när de får det motståndet. Medan Eagles är i sin andra Super Bowl på tre år, förlorar den förra, möter samma motståndare igen, ganska likadant lag. Ja,
ja, vi börjar med Olsson.
Ja, men alltså, just om man kikar på, Hurts har ju varit där tidigare, men en av deras verkliga pusselbitar är ju Saquon Barkley, som aldrig innan han kom till Eagles har vunnit en slutspelsmatch i stort sett. Framförallt inte liksom på hemmaplan, utan han spelade en slutspelsmatch med New York Giants som de då vann mot Minnesota Vikings. Men that's it. Och han är inte van i den här positionen att spela i de här stora matcherna. Och det kan också vara en sån grej som blir lite avgörande, att han kanske inte vågar på samma sätt som han har gjort hela säsongen, för det är verkligen nu det gäller. I de andra matcherna så har det liksom öppnats upp hål för honom att verkligen kunna springa rakt igenom, men här blir det annorlunda. Kanske kommer sätta en annan press på honom och försöka slå ut bollen ur hans händer också. Och där tror jag att mycket ligger i Kansas favör, just att jag tror också att de kommer komma in med ett väldigt stort självförtroende och ganska stort lugn också. Och jag menar, om det är någon som inte har ett lugn så är det Nick Sirianni, deras head coach i Philadelphia Eagles. Han känns som han kommer liksom sitta på nålar hela veckan inför Super Bowl.
Ja, det blir ju naturligt så att vi säger så här, Martin, du som har varit med i Melodifestivalen, man är ju mindre nervös gång två, eller framförallt gång tre, när man vet hela cirkusen. Och Super Bowl är ju, som alla vet, en cirkus. Det är liksom, det är media i en hel vecka. Alltså, det är så stort. Det är så mycket surr. Det enda liksom tv-kanaler och tidningar skriver om, det är den här matchen. Och när du har varit i den situationen förut, det är klart att du har en jättefördel kontra någon som är där för första gången. Och det blir ju så att även om spelarna, vissa av de nya spelarna i Kansas City Chiefs inte har varit där förut, de andra i laget kan ju liksom, de kan berätta, de kan förklara, tänk så här, gör så här. Det blir liksom hela flocken kommer dit med ett annat lugn och en annan trygghet. Det kanske blir så till och med att natten innan, så här, de i Kansas City, de sover 8 timmar. Och de i Philadelphia, de tittar på klockan när den fortfarande är 7:15 och har inte somnat än. Sådana aspekter spelar också en stor roll. Och jag tror att liksom hela den här grejen med det här att bli historiska också, att bli det första lag att vinna 3 raka någonsin, det tror jag inte rör dem i ryggen, utan alltså, de vill göra det. Men jag tror inte det kommer vara en belastning som gör att Patrick Mahomes inte kan sova kvällen innan Super Bowl, utan jag tror att de kommer ha det här som, vi är här igen, det här är, vi vet hur man gör, vi kommer vinna. De går in med den tryggheten.
De har en så pass bra organisation så de vet att de nästa år kommer kunna vara ett Super Bowl-lag igen.
Ja, 100%.
Vill ni ha mer statistik för det?
Ja.
Det är ju nämligen så, tror jag, om jag kommer ihåg rätt här, att en quarterback som har gått till en Super Bowl och förlorat har aldrig gått och vunnit en Super Bowl efter det.
Seriöst?
Och Jalen Hurts har ju varit i en Super Bowl tidigare och nu är tillbaka i en Super Bowl. Det har aldrig hänt att någon har vunnit.
Alltså det där är ju sjukt intressant statistik, och det säger också hur svårt det är att komma till en Super Bowl. Har ni tänkt
Absolut.
På, av svårt alla aktiva starting quarterbacks i NFL, vet ni hur många som har vunnit en Super Bowl?
Av alla aktiva?
Jag säger 2 då.
Det är
väl 2. Matt Stafford och Patrick Mahomes.
Och så har du Aaron Rodgers.
Just det.
Och Russell Wilson.
Just det, Wilson.
Ja, jag säger aktiva med kaninöron. vi vet inte Aaron Rodgers och Russell Wilson. Han kommer förmodligen inte vara kvar i Pittsburgh Steelers i alla fall, så som det ser ut. Så, men absolut, han är ju fortfarande aktiv. Mm.
Men det säger någonting om hur få det är som har varit där och tävlat. Man ska inte underskatta det faktiskt.
Nej, det är väldigt sant. Mm. Och bra spaning också. För det är ju ändå... Det är en grej och så här, hur många har vunnit VM som är var fjärde år. Men Super Bowl är varje år. Då är det ju ganska häpnadsväckande att det är så få. Så det är coolt.
Ja, men det är dynastierna. Alltså New England Patriots, den ena. Du hade Indianapolis Colts en tid också. Och sen såklart liksom Pittsburgh Steelers var också där. Cowboys 90-talet, absolut. Och även San Francisco 49ers. Men sen är det liksom mycket lag som har kommit tillbaka bara. Alltså 49ers har varit där några gånger nu de senaste åren. Philadelphia Eagles några gånger de senaste åren. Men det är inte mycket nya lag som kommer in i en Super Bowl. Cincinnati Bengals var ju liksom fresh air liksom när det kom till Super Bowl-sammanhang. Att faktiskt få se ett lag som inte har spelat där på hur många år som helst.
Seattle var bra där ett tag också. De matcherna. Mm.
Absolut.
Med Pete Carroll och hans tuggummi.
Pete Carroll som är ny coach i Raiders, ja.
Stämmer.
Förlåt, lite sidspår där.
Mycket men, bra. Vi gillar, man måste bredda sig.
Och under presskonferensen, måste jag bara tillägga, för Pete Carroll då, så satt ju självast The Beast Mode, Marshawn Lynch då, och skrek Raiders.
Jag älskar det.
Ja, Lynch är tung.
Man älskar Lynch.
Ja, iskall. Men vad tror ni så här då? Om ni får måla upp, vi börjar med Martin. Om du får måla upp den här Super Bowl i huvudet, hur kommer det se ut spelmässigt? Vilka kommer rycka och framförallt vilka kommer vinna? Vem kommer bli MVP och hur kommer matchen sluta?
Jag tror att det här kommer vara en fruktansvärd jämn Super Bowl. Jag tror att det kommer gå fram och tillbaka. Jag tror till och med kanske att Eagles tar ledningen. För att de är så jäkla bra och jag tror att Kansas kommer hänga i. Och sen så kommer vi komma till den fjärde kvarten där Kansas har en avgörande drive och lyckas göra det de behöver för att vinna den här matchen. Så det är det jag tror kommer hända. Jag tror att det kommer vara små marginaler. Jag tror inte det kommer vara så mycket turnovers och misstag. Det är två välcoachade lag. Och jag tror att MVP, alltså det blir ju Mahomes. Travis kanske, en defensiv spelare tror inte jag blir. Jag tror det blir nog Mahomes. Mm. Såvida inte typ Marcus Valdes-Scantling eller något sånt där går in och gör någonting jätteoväntat eller något sånt där. Men det blir förmodligen Mahomes, tror jag.
Det gillar ju Olsson, han Scantling, gamla Green Bay farbror. Ja, men vad säger du, Olsson?
Nej, alltså jag känner väl så här, med tanke på att min tipping har gått så jävla dåligt på senaste, så måste jag någonstans gå emot vad jag själv i huvudet tror. Och jag tror ju på Kansas City Chiefs, så jag ser att Philadelphia Eagles är det laget som faktiskt kommer vinna Super Bowl i år. Och då krossa den trenden som är att en quarterback har inte kunnat vinna Super Bowl som de tidigare då har förlorat. Och jag säger att Philadelphia Eagles kommer göra det på följande sätt, nämligen att det kommer vara en match där Jalen Hurts faktiskt levererar passningar till sina wide receivers och framförallt Dallas Goddard, som jag tycker har varit väldigt bra under slutspelet, deras tight end, som kommer att få möjligheten tack vare att mycket press kommer sitta på AJ Brown och Devonta Smith, och även att de kommer behöva hela tiden tänka på Jalen Hurts och Saquon Barkley-effekten. Så precis som de andra matcherna så kommer han ha ganska öppen bana. Och Jalen Hurts kommer hitta fram till honom. Sen kommer Tush-Push att lyckas klämma sig in i endzone minst två gånger i den här matchen. Jag tror att matchen i sig kommer nog att faktiskt sluta. Men jag säger 29 25 eller någonstans. Ja, något sånt. Så avigt resultat på grund av missade sparkar och tvåpoängsförsök som inte går hem för Kansas City Chiefs del.
Jag säger så här att det bränns, Olsson, men det var fel. Nu kommer facit.
Ja, så här är det.
Jag tror på riktigt. När jag låg och tänkte på det här igår kväll, för jag visste att vi skulle spela in, då låg jag liksom och simulerade den här matchen. Mm-hmm. Och jag tror att Philadelphia kommer liksom komma in with a bang. Jag tror inte de kan stoppa Barkley från scratch, utan jag tror att han gör matchens två första touchdowns. Mm. Philadelphia uppe 14-0. Sen kommer liksom valrossen Andy Reid skrika lite på sina grabbar där, och de kommer vakna. Och sen kommer det sluta med att Kansas City har ett läge att kvittera. Vi säger att det står 27-20 till Philadelphia. Sen gör då de Kansas City Chiefs en touchdown, reducerar då till 27-26. Och sen säger de, det här är liksom 2-3 minuter kvar av matchen, och de säger att what the heck, nu går vi för att avgöra. Vi ska inte ta det här till förlängning. De gör en 2-point conversion och lyckas. Så målar jag upp det. Så de Kansas City vinner med en poäng för att de, ja, valrossen får feeling och väljer att gå på 2-point conversion.
Och de är Kansas City.
Ja, så är det. Man kan inte förlora.
Oavsett vad så kommer ju den här matchen resultera i historisk statistik. Antingen en three-peat eller en quarterback som vinner en match, en Super Bowl, efter tidigare förlorat den.
Ja, och sånt ett lag som inte spelar i vitt då.
Ja, precis. 16 av 20.
Vilket lag vill ni ska vinna?
Philadelphia.
Jag vill ju Kansas. Jag ser ju hellre framför mig liksom rubriken three-peat, för jag tycker verkligen att Kansas City Chiefs förtjänar det. Alltså om det är något lag som förtjänar att gå ner i historieböckerna för att ha åstadkommit den bedriften, så tycker jag att det är Kansas City Chiefs. Om nu när det inte skedde med Tom Brady och just New England Patriots, så känns det som att ja, men det måste bli dem. Och jag tror inte att om misslyckas de nu, så kommer de inte ha chansen att göra det igen. Utan jag tror att det kommer bli tuffare liksom i AFC. Det är för många bra quarterbacks. För många bra quarterbacks som också inte har tagit sig till en Super Bowl. Jag säger Kansas vill jag ska vinna i den aspekten.
Du då, Martin, vilka vill du ska vinna?
Alltså, mitt hjärta har slått för Mahomes i 7 års tid från det att han började. Jag tycker att han är den mest spännande quarterbacken jag har sett. Liksom. Så för mig har Kansas varit ett lag som, kallar mig för medgångssupporter, det är skitsamma. Men jag tänker så här, om 10 år, vad kommer man komma ihåg då? Mm. Och då kommer man ju komma ihåg det laget som gjorde en three-peat. Då är det ju dynastin som är det viktiga. Och jag gillar dynastier. Jag gillar när man blir historisk. Jag gillar när Tom Brady har vunnit 7 Super Bowls och är den han är. Mm. Så därför hoppas jag för historiens skull och för min egen skull att Kansas vinner.
Vet ni vad Tom Brady hade gjort om han hade blivit slöjdlärare? Då hade han sagt så här, ni får såga av max 3 av mina fingrar så jag får plats med alla ringar.
Det är bra.
Varsågoda. MVP, du sa Mahomes. Martin, du sa inte MVP, Olsson.
Nej, men jag ser väl, om jag ska vara inne på just Philadelphia Eagles-spåret, som är som sagt emot vad jag själv tror på i hjärnan, men det är bara för att det gått så jävla dåligt med tippingen, så säger jag Saquon Barkley, MVP.
Och jag säger Worthy, för jag tycker han är väldigt häftig, att han kan göra de här riktigt spektakulära grejerna. Och jag tror att framförallt i ett underläge, i det scenariot jag har målat upp, att de ligger under med 14, då tror jag han kommer vara deras liksom Saquon Barkley, vara den som har yardsen som sticker ut och kanske gör något väldigt spektakulärt spel. Och när de då är det vinnande laget, så tror jag att det kommer tillfalla honom.
Han är så jäkla tunn bara. Men,
han är så jävla snabb.
Ja, jo. Intressant.
Det är som du nu, minus de här 18 kilarna.
Precis, man kanske borde åka över till New Orleans och kolla om man kan få plats i Vardossens lag där.
Gå in som tredje running back och hoppas på skador.
Precis.
Det är en kul plats som den spelas också, Super Bowl i år tycker jag. New Orleans är en alltså, schysst arena ändå att se matcher på tv från. Liksom. Det finns vissa arenor som är ganska tråkiga. Jag tycker Atlanta Falcons som får liksom att bli så jäkla mörkt på planen i hur själva planen är lagd. Liksom. Är väl den kanske tråkigaste, men nej, det är kul att det spelas i New Orleans, så det kommer ju 100% bli party oavsett vilket lag som vinner den här matchen.
Here, håller med.
Var det i New Orleans det blev strömavbrott för kanske 6 år sedan?
Ja, det var det. Jajamän.
Har de fixat det till nu då?
Ja, man får väl hoppas det, att de har lärt sig av sin läxa. Jag vet att de har lagt flera miljoner dollar på att hotta upp själva arenan i och med tanke på att de skulle hosta Super Bowl.
Ja.
Så det tror jag att de ändå är ganska beredda på. Och jag tror inte vi kommer få se något sånt i år.
Om vi snackar pausunderhållningen då, har vi... Det är ju han Kendrick Lamar som ska köra. Har det droppats några gästartister?
Nej, det har väl inte kommit ut någonting. Det brukar ju sällan göra det. Men däremot så har det väl sagt att han ska köra sin diss track för Drake då under själva halftime show.
Jag tänkte just Drake hade varit en bra sidekick där.
Ja,
ja, de är ju beef liksom, de två vad jag har förstått det som. Men nej, annars så Vi fick ju se Kendrick Lamar där för några år sedan. Det var väl SoFi Stadium, då också 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg som stod och rökte vid sidan om scenen. En liten braj där, som även Kendrick Lamar var med en liten del av. Så alltså, det skulle bli kul att se en hel show med honom. Eller ja, hel och hel, men en halftime.
Man gillar ju Snoop. Det är... ja, nu det ska jag spela upp en ljudeffekt här för er. Det finns en människa, en svensk motsvarighet som jag älskar mer än Snoop Dogg. Det är den här människan.
Tjena, Thomas Brolin här. Du lyssnar på Bandit.
Brolin alltså, livskonstnär. Säljer dammsugarmunstycken och
legend.
Och är på varenda galapremiär och dricker vin. Och, nej, han är bäst, brorsan Brolin.
Ja. Bra låt om honom, Brolin.
Ja, den är dunder. Vad sa vi nu då? Har vi något mer, Olsson, som du vill, som vi ska gå igenom här? Har du någon mer tanke om själva Super Bowl-matchen?
Nej, alltså njut av matchen. Alltså det är årets sista NFL-match, eller årets, men säsongens sista. Det är liksom långt uppehåll. Så se till att bara njuta, ha kul, lägg spel som känns vettiga, skit i coin toss och allt sånt där liksom. Lägg på dem du hoppas ska vinna matchen, och förhoppningsvis så sitter ditt bett också, men framförallt ladda skulle jag säga på rätt sätt. Alltså det är ju ändå en dag efter liksom. Så antingen ta ledigt eller ja, se till så att man har slaggat lite innan.
Jag lyckas svårt att slagga innan.
Ja, det är fan visa ord. Vad är det för packdrop? Är det 0-2 de sparkar av, eller?
Nej, det brukar väl vara där 00:30. Och sen tack vare halftime show så brukar ju själva slutet på matchen förlängas till kanske ungefär 5-snåret. Så räkna med att du sitter uppe till 5 liksom på natten. Mm. Så energidryck och gott käk och bara liksom njuta. Det är väl det man ska göra.
Ja. Tittar man på deras, kan jag flika in där, deras senaste möten, bara lagen sinsemellan, så har Kansas City vunnit 4 av de 5 senaste mötena mellan dessa
senaste
två.
Senaste vann Philly.
Det stämmer, men man kan inte bara gå på senaste Olsson. Nej, 5 är bra sample size.
Vet ni när senaste matchen var?
2023.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så
Det var väl en match då också Philly var jävligt taggade. Jag vet, jag tror de ja, men det var massa videos och grejer från själva arenan liksom, när de hade väl vunnit den matchen, och headcoachen var liksom astaggad som man alltid är, i och för sig Nick Sirianni där. Vi får se om det blir samma år. Han känns ju som en jävligt galen människa på liksom en efterfest i Super Bowl.
Ja, shit. Det blir bra tryck. Ja, det ska bli jävligt häftigt. Och det är alltså inte nu på söndag, utan söndag vad blir det, 9/10, där någonstans. Yep. För det är ju nattetid, va? Men så att ingen ligger uppe nu på söndag och tror att det är match. Och bara, what the track? Och 00:30 sparkas av. Det ska bli hur jävla kul som helst.
Och det är en värdig final. Det är det som är riktigt kul.
Om vi säger så här då, när vi ändå har Martin här, vi satt ju och snackade lite inför säsongen, då trodde du och jag att det kanske skulle bli Dolphins Jets, något av de lagen skulle gå långt.
Tack för att du påminner mig.
Men om vi summerar så här, att vi alla tar
börjar med årets flopp då.
Ja, absolut. Vilken vill du tjonga in där?
Ja, men det måste ju vara Jets.
Ja.
Alltså det går ju inte att säga det på ett annat sätt liksom.
Ja, men det tycker jag.
Man kan snacka Dolphins och så vidare. Men liksom skillnaden mellan var laget var och var laget är tycker jag är milsvid. Det är inte bara att Jets har haft en dålig säsong. De har gjort sig av med en coach som de inte borde gjort sig av med, därför att jag tror att Aaron Rodgers hade för mycket att säga till om. Det visar sig att Aaron Rodgers inte är rätt att satsa på. Det känns som att laget håller på att falla ihop. Så att årets flipp för mig, om man ska ta lag, är definitivt New York Jets.
Mm. Jag säger att årets flopp i min bok, det måste ju ändå vara Chicago Bears. För man hade ju, alltså just, jag hade inte sett Caleb Williams spela en match. Jag hade sett highlights på honom där han såg bra ut. Men när man tittade på alla andra moves de gjorde för att liksom stacka upp runt honom, det kändes så jävla solitt. Men de kommer in och redan från vecka ett där han liksom har så här, vad har han? 26 passing yards typ. Och det fortsatte bara. Det var så jävla... De var min största besvikelse i år. Olsson?
Ja, men jag håller med er båda två, men jag måste säga 49ers faktiskt som den stora floppen. De spelade Super Bowl förra året och i år så lyckades de inte åstadkomma någonting. 6 matcher vann de, kom sist i sin division. Mycket på grund av att de har byggt ett lag kring i stort sett en spelare. Och han var skadad i stort sett hela säsongen. Spelade väl kanske en eller två matcher där bara, just McCaffrey. Men där känns det som i kontra då, om man kikar på Kansas City Chiefs som lyckas komma över skador och ändå ha en framgångsrik säsong och ta sig till Super Bowl, så är ju 49ers raka motsatsen. Och det känns också som att vi fick se en Brock Purdy som faktiskt var mänsklig, inte den här liksom last pick in the draft som levererar liksom supersiffror, utan mer ett lag som faktiskt är lite vad jag hoppas någonstans att de ska vara, skit. Så här, jag säger faktiskt 49ers, jag trodde mer om dem i år.
Om vi snackar positivt då, Martin, du får inleda.
Årets flip, jag skulle säga årets flip är jag ska säga årets flip är running backs. Så, vikten av running backs. Så då är det en tie mellan Saquon Barkley och Derrick Henry.
Ja.
Det här är en spaning jag har gjort. Det är just att det har varit mycket snack om hur mycket running backs ska ha i lön.
Mm.
Om det är någonting som har bevisats i år, det är hur viktig en bra running back är. För det är det som faktiskt har varit det som har fört Ravens framåt och framförallt det som har fört Eagles framåt. Så för mig så är årets flip självklart Saquon Barkley, om jag ska välja en spelare med tanke på hans sinnessjuka statistik. Men årets flip är running backsens lönekuvert inför kommande säsong.
Ja, det är en intressant och rolig spaning.
Jag gillar den också. Jag måste bara flika in där. Alltså, kikar man på andra lag som har spelat bra under säsongen så är det exakt samma sak. Mycket deras running back som har gjort jobbet. Bills exempelvis med James Cook har haft en fantastisk säsong. Kollar vi exempelvis Houston Texans, de plockar in Joe Mixon och lyckades få honom att glänsa precis som de bra dagarna i Cincinnati Bengals. Och sen om man också tar mitt lag Green Bay Packers, hade det inte varit för Josh Jacobs så hade de aldrig varit i slutspelet.
Och den mest tycker jag exklusiva av dem alla, Jahmyr Gibbs i Lions.
Ja. Absolut, absolut.
Och deras tandem att liksom Montgomery avslutar ofta anfallen, men det är Jahmyr Gibbs som gör allt jobb för att liksom ta dem in till touchdown-området. Jag skulle vilja slå ett slag för Minnesota Vikings, som jag är väldigt imponerad av, för att de gick ju in i den här säsongen med Sam de draftade ju en QB som blev skadad, och sen står man där med Sam Darnold och bara, det här kommer inte flyga, var man väl ganska enig om med hela världen. Men nu han liksom motbevisade det här, och hur hela det laget gick samman för att visa att man vinner och förlorar som lag. Och de var verkligen, egentligen fram till sista veckan och slutspelet, så var man ju ett dunderlag. Och det var, ibland var det liksom JJ som gjorde det, ibland var det försvaret, ibland var det Darnold som var ett geni. Det var, jag tycker att Minnesotas liksom lagspel var häftigt att se, för jag hade räknat ut dem när de stod där med Sam Darnold.
Ja, det är bra observation.
Ja, jag håller med om den. Jag måste ju också säga, alltså, Washington Commanders och Jaden Daniels känns verkligen så som de har gått i år. Alltså deras säsong på förhand trodde man liksom skulle kanske bli fem matcher som de skulle vinna. De vann 12, förlorade bara 5 istället. Och just Jaden Daniels ägarbytet, allting föll på plats äntligen för det här Washington-laget. Och det känns som att det finns en ljus framtid för dem. Och det har man inte kunnat säga på, jag vet inte, 30 år.
Och senaste
var liksom, senaste var bra för Washington Commanders var med Griffin, the third. Och när han väl skadade sig, Kirk Cousins kom in istället. Ja visst, det fanns lite framgång, men nej, fan, Jaden Daniels har lyckats vända en organisation.
Och det är en organisation som har cap space att kunna bygga upp laget därför att Jaden Daniels har en rookie deal.
Och nu tror jag också att det är ett lag farliga. Som folk vill gå till, för att det är verkligen så här, som ni sa, att de har inte varit bra eller relevanta på liksom 30 år. Visst, de flög en säsong med Griffin the Third. Men nu är ju Washington ett lag som jag tror folk kommer söka sig aktivt till på free agent-marknaden. Så här, här har jag en chans att vinna. Så att de kommer ju vara, de kommer vara heta. Inom, alltså de kommer vinna inom 5 år. Ja.
Det roliga med Washington, det roliga där med Washington Commanders bara är ju att man har ju sett massa videos på fans som har liksom på sociala medier sagt, jag vet inte hur jag ska reagera nu när mitt lag äntligen är bra. Hur är man i sociala sammanhang liksom? Är man den här skrytiga jäveln som bara sitter, mitt lag är fan bättre än ditt? Jag har aldrig kunnat vara den på 30 år. Och det är ändå kul. Alltså, de har behövt det. För liksom, arenan har varit skit, laget har varit skit, ägarna har varit skit. Och nu helt plötsligt så är det bara egentligen arenan som suger.
Mm. Till och med namnet har bytts liksom. Ja.
Ja.
Men en stat då på Jaden Daniels. Han är den första rookie quarterbacken någonsin som vinner 2 bortamatcher i slutspel.
Okej.
Okay. Ja, just det.
Det är hemligt.
Nej, han... är farlig. Och framförallt också att han inte gick till en Super Bowl och förlora talar väl egentligen bara positivt för hans del.
Ja, jag säger spaning. Inom 5 år så står de där, Washington Commanders, med lite tur med en ny arena också. Men ja, ska vi lämna amerikanska fotbollen, eller har vi någon sista liksom frågeämne eller samtalsämne som ni vill ta, grabbar?
Jag tycker vi har tömt ut det som jag kan om NFL för tillfället. Så att ni kan ju hålla på med era låtsasporter här. Jag är nöjd med NFL.
Ja, Olsson, vi slänger väl in ett litet tips då på NHL. Du kan få inleda.
Jag tänkte, det är ju matcher nu med tanke på att vi inte har någon NFL. Både på lördagen och på söndagen, som man verkligen kan njuta av. I bra tider dessutom. Några av de matcherna som jag tycker du ska kika lite extra på. Jag kör 2 stycken tripplar här bara lite snabbt. Men om vi börjar med basketen som är på lördagen, så tycker jag att Indiana Pacers, så som de spelade i Paris då, helgen som var. Framförallt andra matchen. Och första matchen förlorade de mot San Antonio Spurs. Men just i andra matchen så kändes det som att allting klickade. Och jag tror att mot ett lag som är väldigt under isen just nu, Atlanta Hawks, så kommer det bli en enkel seger. Men också kul för att det känns som att spelet är på gång för Indiana Pacers sida. Så en rolig match att kolla på 23.00 där på lördagen. Sen skulle jag också slå ett slag för att Edmonton Oilers, som vi fick se Sheriffen och Richie snacka om helgen som var.
Inte bara snacka om, kommentera. Lysande.
Kommentera, men gjorde lysande som vanligt. Och alltid lika roligt att kolla på er. Edmonton möter nu Toronto Maple Leafs, så det tror jag också kommer vara en match som Edmonton kommer vinna, med tanke på att Toronto är lite inne i en dålig trend, ska jag inte säga. De har förlorat två av de senaste matcherna här, men mot lag som Columbus och Ottawa. Och att möta då ett Edmonton Oilers som dessutom kommer ha McDavid tillbaka, är ju redan tillbaka nu, kommer vara svårt. Och hemmaplan för Edmonton Oilers del. Så där kan du lösa in Edmonton Oilers så att de vinner. Och sen säger jag att även fast jag gillar Washington Capitals så som de har spelat den här säsongen, så säger jag ändå att Winnipeg Jets kommer att vinna matchen mot Washington Capitals. För att jag tror att målvaktsspelet, även nu är Logan Thompson signar ett stort kontrakt och har gjort det lysande i Washington Capitals, så tror jag att Winnipeg är snäppet för vassa. Och jag tror också det här med kontraktet gör att fokuset tappas lite. Så jag tror Winnipeg Jets fixar biffen mot Washington Capitals. Där har de en fin trippel som du kan njuta av på lördagen.
Ja, lördag kväll också för mig. NHL, Florida Panthers, Chicago Blackhawks. Det var en skräll av gudarnas att Chicago besegrade Tampa. Men de kommer inte besegra kissa katterna, det kan jag lova. Jag jobbade också på Viaplay på sporten och satt och skötte Chicagos hemmamatch nu mot Minnesota i ett par dagar sedan. Och då hade alltså, jag tror att de hade skjutit 1 skott i den första perioden. De hade skjutit 6 skott efter 2 spelade perioder och deras offensiv var helt obefintlig. Dessutom har de ju liksom ett skakigt målvaktsspel. Det är väldigt få grejer som funkar i Chicago, medan Florida är ett stabilt topplag liksom. Så att det där ska inte vara något problem att kissekatterna vinner då på lördag. Nej, bra svensk tid också. 19.00 är det puckdrop. Mm. Och tittar vi på lite basketballs istället, va? Så tycker jag att det finns men en spännande match. Eller spännande och spännande. Men jag säger så här. Jag tycker att världens bästa lag, som inte är så bra nu, jag tror att du får bra odds på att Orlando Magic slår Utah Jazz på bortaplan. Två lag i extremt dålig form, men Orlando är bättre i grunden. Och dessutom har man, nu har man både Frasse Wagner som är glödhet och Pablo Banchero tillbaka. Man hade otur senast att man inte vann mot Miami, man förlorade i övertid. Så att jag tror att du får ganska skapligt odds då på att Orlando vinner. Den matchen spelas natten mellan fredag och lördag, borta då mot Utah Jazz. Eller nej, förlåt, den spelas ju lördag kväll, 23.00. Mm. Så att, kan du spela dubbla Florida-lag då, Florida Panthers och Orlando, så är du rik och så lassar du dem på Kansas City Chiefs och, som vinner Super Bowl med en poäng. Boom. Och sen är det klart.
Boom. Sheriffen, lite snabbt, jag måste bara fråga, Rantanen-traden?
Ja. Ja, men så här
vilken
är det.
Traden då?
De kom ju inte överens ekonomiskt. Att det är ju så. Nej. Att du har ett lönetak i de flesta amerikanska sporter, NHL en av dem. Mikko Rantanen ville ju vara kvar i Colorado, men de kände att vi kan inte betala dig så här stora pengar för att vi tycker att Cale Makar, som snart ska ha ett nytt kontrakt, är viktigare. Mm. Vi har redan Nathan MacKinnon på många år till ett ganska bra kontrakt med tanke på hur bra han är.
11,5 typ eller något sånt där, tror jag.
Ja, medans, eller jag tror han tjänar 12,5 MacKinnon.
Ja.
Men medan Carolina är ett lag som alltid är liksom bra, men det som saknas där är att man måste få in en riktig toppspelare. Mikko Rantanen är en av de bästa left-wingersarna i hela ligan, kanske till och med den bästa, sett i produktion under senaste 4-5 åren. Det är ju en jättetrade för dem. Man släpper i för sig Marty Nakac, som under en tid den här säsongen toppade hela NHLs poängliga. Han är några år yngre, han är signad ett par år. Jag ska inte säga att det är en win-win, för att vinnaren är ju ändå Carolina, för att Rantanen är den bästa spelaren. Men du får ändå några år som du fortfarande kan lägga pengar på annat. Så Colorado är ju inte bakbundna nu, utan de kan ju fortfarande gå för en stor acquisition nu under liksom sista tiden för att satsa på att vinna en Stanley Cup. Medan Carolina ger sig själva chansen att vinna Stanley Cup nu, och om man skulle krita på nytt med Rantanen under flera år. Men jag tror inte att Rantanen kommer vilja stanna där, utan jag tror att han kommer ut på öppna marknaden. Han kanske tar jättemycket pengar i Chicago Blackhawks, New York Rangers, Toronto Maple Leafs, några som han känner att här är en scen som passar mig. Så här bra är jag ska spela ett topplag. Gärna ett original six, vad svårt det var att säga, lag. Så att, jag vet inte, men jag säger att båda gör ändå rätt med tanke på situationen.
Ja, jag håller med. När jag såg den så tänkte jag, vilken stil för Carolina. Att de lyckas få Rantanen mot Nakac och Drury då.
Mm.
Men ju mer jag har tänkt på det och hört liksom experter prata om det och sånt där, så känner jag liksom, ja men för Carolina så är det perfekt för dem här och nu, och för Colorado så är det perfekt för dem för framtiden.
Mm.
Så det känns som på så sätt så vinner båda den här traden. Och jag tror att, precis som du är inne på, Colorado kan ju göra till move under off-season nu.
Och eller kommer säkert göra det. De har ju redan gjort mycket. De har två nya målvakter till exempel. Man har gjort sig av med Rantanen. Så att de är trigger happy. Så det kommer säkert hända mer grejer. Och det tror jag de har i sin plan också. Att det här är liksom... Vi är inte, vad heter han, Stig-Helmer Olsson höll jag på att säga, vad heter han, Charles-Ingvar Jönsson. Vi är liksom inte på Jönsson-ligan-planen än. Nej. Men vi är en god väg dit. Så det kommer hända mer.
Nej, jag tror också det. Kul.
Du, Dr. Olsson, jag ska, vi tar väl och rundar här, så ska jag förklara för alla kära lyssnare varför vi spelar in Super Bowl-avsnittet redan nu. Det är så att Globen, eller Avicii Arena som den heter i folkmun, den ska ju nyöppnas nästa vecka, och då kommer jag sitta där från torsdag till söndag, och sen kommer jag gå och kolla på Super Bowl. Så att då kommer tid inte finnas, för att jag ska sitta där och prata på Tre Kronors matcher, och då är jag har lite för mycket att göra kring det för att liksom hinna göra...
Fantastiskt bra ursäkt, tycker jag.
Tack så bra, broder.
Ja, det är faktiskt en bra ursäkt.
Så därav. Men nu vet ni hur det kommer gå i Super Bowl.
Absolut.
Vad sa jag nu? Kansas City vinner med en. Vad sa Martin?
Jag sa att Kansas City vinner, och jag säger att de vinner med två.
Nice. Olsson?
Nej, jag sa ju Philadelphia Eagles, att de vinner med, du sa väl 2 eller 3 poäng, jag minns inte exakt.
Ja, du sa 29-25.
Ja, 29-25, så det blir 4 poäng då.
4 pinnar. Ja, där har ni facit. Någon av oss har eventuellt rätt. 2 har garanterat fel.
Förmodligen har 3 fel, men skitsamma.
Ja, tror jag också. Martin Rolinski, tusen jävla tack att du tittar förbi. Skittrevligt.
Ja, verkligen. Jättekul att snacka med er.
Tack så jättemycket.
Och Gnistan Olsson.
Du är välkommen vilken dag som helst.
Tack min vän.
Och Gnistan Olsson, det är du som klipper det här.
Ja, jag vet.
Nej, vi klipper inte. Det vi gör nu är att Gnistan Olsson spelar in sitt eget ljud och lägger på hans telefonljud här. Sen kan du ju i och för sig muta telefonljudet där du pratar under längre haranger och bara ha ditt vanliga ljud. Men du gör som du vill. Vi tackar och säger på återhörande efter Super Bowl och summerar det hela. Och until then, ride a big one, eller vad säger ni?
Låter som en bra plan. Kul att snacka med er. Ha det gött.
Fridens.